Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Lasst uns nicht lange reden, wir tun, was uns gefällt.
Mina damer och herrar, vi är återigen samlade genom den fantastiska tekniken som kallas internet. Filip, hur mår du?
Jo, men jag mår nog bra, tack. Vad är det själv?
Ja, jag mår bra, tack. Det är kul att få höra din stämma igen så här live på ett sätt.
Ja, vad kan det vara nu? Det har varit de senaste två avsnitten har det inte gått att få till här, så att det är kanske någon 3 veckor sedan vi senast hördes via festvägen.
Mm, precis. Och förra veckan körde jag en monolog. Jag hoppas inte att vi tappade typ alla våra lyssnare när de bara fick höra min stämma.
Jag tyckte det var väldigt mysigt att lyssna på.
Ja, trevligt. Det gläder mig. Det är alltid speciellt när man har monolog med sig själv. För man kan ju ibland sväva iväg i sidospår som man inte hade planerat. Och sen blir det alltid så märkligt när man sitter själv där i det här så kallade sidospåret. Bara, ja, hur går man vidare nu då? Men det är
men jag
kul.
Jag tyckte du hade ett bra flow. Alltså jag kan ju känna när jag gör det själv. Så känns det som att jag stressat upp mig väldigt mycket. Men jag tyckte du hade en behaglig röst, behagligt tempo. Så att det var väldigt trevligt att lyssna på.
Ja, det värmer mycket att höra. Men nu har vi varandra, det är jag väldigt glad över. Och vi ska ju prata om en hel del. Det har ju hänt väldigt mycket som vanligt på den tyska fotbollsfronten. Och när det kommer till ligaspelet i sig kommer vi lägga det lite åt sidan faktiskt. För vi kommer prata lite mer om det nästa vecka när det är landslagsuppehåll. Då kan vi ta en liten så här överblick kring Bundesliga, Zweite Bundesliga, hur ser det ut i toppen, Europaplatserna, bottenskiktet, etc. etc. Så det, där kan vi ta det med nu, för det har hänt en hel del den här veckan, både i Europaspelet men även när det kommer till landslagsfotbollen. För igår kom Julian Nagelsmann med sin trupp inför kommande landskampen mot Frankrike och Nederländerna nu i mars. Och reaktionerna har varit starka. Främst positiva skulle jag säga. Vissa har varit lite negativa som är lite fundersam över. För att jag tycker deras kritikpunkter inte riktigt håller, tycker jag. Men det ska bli väldigt intressant att höra dina tankar nu när Julian Nagelsmann har släppt sin trupp. Vad säger du, kompis?
Ja, man blev lite överraskad, det blev man. Alltså det hade ju tisslats och tasslats lite innan att till exempel när Goretzka skulle petas och Adam Trapp inte skulle vara med och så vidare. Och även snackats en del om vilka namn som istället skulle ta plats. Men när truppen släpptes så blev jag ändå väldigt häpen över liksom namnen. När man läser namnen så känns det ju inte riktigt som ett tyskt landslag där man har varit van vid. Så att den första känslan var nog ändå att man kände sig lite skeptisk. Sen samtidigt så tänker man efter att ja, men hur har det sett ut egentligen de senaste åren? Det har ju uppenbarligen inte fungerat. Alltså det är ju ända sedan 2018 det har kärvat på det tyska landslaget. Så att jag tycker ändå att det känns positivt att Nagelsmann vågar testa så pass många nya namn. Och det känns väl en helt annan grundstumme än vad vi har varit vana vid de senaste åren. Så att jag är väldigt spänd på att se vad det här landslaget kan åstadkomma. Sen är det den här grejen att nu är det ju då i mitten på mars här. Igår när truppen släpptes så var det exakt 3 månader till EM-premiären mot Skottland. Så att det känns som att det här är verkligen det sista laget där kommer. Där skulle man egentligen gjort kanske redan för ett år sedan, så att man hade kunnat bygga ihop ett starkt lag. Men sett till där vi står nu med det tyska landslaget, så får man ju bara vara glad att han ändå vågar experimentera. Jag tror ju mer på att ett nytt Tyskland, ett nytänkande förbundskapten kan nå längre än vad det gamla Tyskland gjorde. Så att överlag positiv, men som alltid är man skeptisk när det kommer till det tyska landslaget. För att, som både du och jag vet, man blir ju alltid besviken i slutändan. Ja, men det känns som att du är mer positiv än då.
Ja, vi har ju gått igenom det här de senaste åren tillsammans, där jag inte minst är extremt kritisk, speciellt i mina texter. Men sen när det närmar sig inför, så kommer ju det där hoppet som tänds. Och yep. jag skulle väl vilja haka på lite det du är inne på. Jag håller med dig att när man kikar på den här fina översikten på spelarna som har tagits ut, så blir man ju väldigt, inte överraskad, med tanke på att Nagelsmann, och det måste jag verkligen ge Nagelsmann cred för. Det är många förbundskaptener som säger jag går efter Leistungs princip, alltså prestationsprincipen, och inte namnen. Och det är sällan jag tycker att förbundskaptenen har lyckats med den bedriften, och då står där med sina lite tröttare spelare som inte har samma hunger som kanske andra spelare skulle haft. Och här har ju Nagelsmann verkligen gått efter Leistungs princip. Du nämnde precis Leon Goretzka där, som har varit under isen hela säsongen, förutom då kanske den senaste ligamatch mot Mainz, där han verkligen visade upp ett fint ansikte i sin så kallade quarterback position. Men han har ju tagit med nu Nagelsmann ett formtoppat Stuttgart, alltså med Anton, Mittelstedt, Undav och Chris Führich. Vi ser ju också att Dortmund-blocket är i princip petat, med tanke på att de heller inte varit så bra rent spelmässigt, förutom Niklas Füllkrug som har tagits med på grund av hans spetskvaliteter. Och sen blir man ju också lite extra glad, i alla fall jag, när en Pavlovic får chansen. Jag trodde inte att han skulle få chansen nu redan. Jag trodde kanske att han skulle få chansen till EM, att han skulle ta sig ut där då, om han skulle fortsätta på den här inslagna vägen. Men att också se en Jan-Niklas Beste, som jag tror att hela fotbollsvärlden aldrig har sett, förutom de som tittar på tysk fotboll med Heidenheim då. Han har ju ett utseende som är vikingaktigt och magiskt på alla sätt och vis. Vänsterspringaren som har varit en av succéspelarna i detta nykomlings Heidenheim. Jag tror han har gjort 10 assist och 7 mål eller något sådant. Så det är väldigt roligt ändå att han väljer ut de formtoppade spelarna, och sen kanske han väljer ut spelarna som har gjort det bra och som har rutin, men inte valt spelarna som bara har namnet och inte presterat alls. För det, där kan jag verkligen tycka att det ser jag inte alls här på den så kallade truppen. Eller tycker du att det är fel ute?
Nej, verkligen inte. Alltså det är precis som du säger, att han har gått väldigt mycket på hur spelarna, i vilken form de befinner sig just nu. Och det är väl också som man kan på det här med att få fram ett framgångsrikt tyskt landslag här. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att se. Nu är det tuffa motstånd när man kommer att ställa sig ut i Frankrike och Nederländerna. Något enklare sen när väl EM drar igång, där det ju är Skottland där i premiären, som vi redan har varit inne på. Och sen är det väl Schweiz också, och Ungern är det också, ja. Så att det är ju en betydligt behagligare grupp som väntar där än vad det gör nu i träningsmatcherna. Men nej, det ska bli väldigt, väldigt spännande att se. Som sagt, jag är ju lite skeptisk, men samtidigt så har jag en ganska bra känsla kring det här. Det känns som att pressen kommer att vara lite mindre på tyska landslaget nu, och att de här spelarna som har fått chansen verkligen vill visa framfötterna. Så att jag hoppas att vi ser positiva resultat här i träningsmatcherna, och att det här ändå kan vara någon form av en grundstomme här till EM då. Det är Leroy Sané som man saknar kanske, men han är ju avstängd då efter att han visades ut under det senaste landslags uppehållet, men han kommer ju givetvis att vara med i EM-truppen, förutsatt att han inte då skadar sig eller åker på en ny avstängning. Så att det är ju spelare som är väldigt viktiga också för offensiven.
Ska vi bara gå in på det kort, Filip? För att Nagelsmann var ju tydlig med att dörren är ju inte stängd för de som inte är med nu, men de måste leverera och prestera nu under våren, det som återstår till EM. Vilka, om vi, det finns ju alltid jättemånga man skulle kunna rada upp, men vilka, vi säger nu tre spelare, skulle du säga är där och knacka på dörren för att ta sig in i en EM-trupp om de levererar under våren?
Den är alltid så svår tycker jag. Men Leroy Sané är det definitivt. Sen är det kanske lite fusk att ta med honom, för att det är ju ändå en spelare som ska vara där. Alltså jag har ju alltid varit svag för sån som Mattias Ginter. Men sen har ju inte han varit en formstarka som spelare kanske nu den här säsongen. Vad har vi mer egentligen? Jag det är så lätt också det här att man glömmer bort spelare som inte har blivit uttagna.
Alltså vi kan ju bara kika på Dortmund. Där har vi Schlotterbeck, vi har Sylö, vi har Mats Hummels, vi har Marco Reus, vi har Julian Brandt, vi har Mokoko. Alltså det är många Dortmund-spelare som vi är utanför just nu. Sen just kan vi också slänga in Gnabry. Han är ju heller inte med, han kom precis tillbaka från en skada. Så han är heller inte uttagen nu. Sen har vi ju Goretzka som vi nämnde tidigare här, som också är en kandidat på alla sätt och vis. Så det, jag skulle väl säga att det är den så kallade självklara delen som är precis utanför den här så kallade truppen. Så finns det ju ett par frågetecken om alla dessa håller. Alltså vi har ju i nuvarande truppen 4 målvakter. Det kommer ju bara bli 3 i slutändan. Och det ska ju mycket till att Neuers, Ter Stegen inte blir uttagna till EM. Det är ju plats nummer 3 som det kämpas om. Och just nu är det Baumann och Leno som har fått chansen att vara med den här gången. Jag tycker att Leno har gjort det väldigt bra i England. Baumann är en stabil målvakt. Trapp har ju haft det tufft, likt hela Eintracht har haft det. Så det är ju frågan vem som tar den tredje platsen där. Samtidigt finns det också som knackar på när vi tittar på andra positionen, Robin Gosens i Union. Han är ju heller inte uttagen. Frågan är om han kanske kan slå sig in istället. Men där har ju en Maximilian Mitterstedt, han fick ju extremt fina lovord av Nagelsmann i gårdagens presskonferens, där han sa att han är ligans bästa vänsterback och topp 4 vänsterback just nu i Europa. Och jag kikade med min vän Jesper på Playmaker AI, de som jobbar mycket med data och spiders och sånt, och bad honom, kan du titta på toppligorna, vänsterbackar, hur ser det ut för Mitterstedt då? Och då var det just, precis som Nagelsmann sa, de hårda siffrorna sätter Mitterstedt som på plats 4 just på Europas vassaste vänsterbackar just nu. Och spännande att se då, för han har ju nu bara spelat i Stuttgart i inhemskt, inte så mycket mot internationellt motstånd, men det blir spännande att se hur han håller sig mot just toppskiktet.
Ja, men alltså det är otroligt vilken resa han har gjort den här säsongen. Jag tycker vi har sett ganska många spelare på senare tid i Bundesliga som har gjort de här lyften, men han har ju då gått från att vara, alltså han var ju Hertha och varit i stort sett hela sin karriär ju. Gick till Stuttgart i somras, och i Hertha så var han väl en habil spelare allt som oftast, men han utstrålade inte landslagsklass direkt. Det var ju i ungdomsåren som han gjorde det i så fall. Men alltså den här säsongen är ju verkligen fantastisk. Sen kan det vara så att han gör en jättebra säsong nu, och sen nästa år så skiter det sig för honom, likt det kan jag för hela Stuttgart. För att det känns ju lite som ett luftslott, någon som kan skjutas ner när som helst. Men sett till den form han är i så tycker jag det är helt rätt att han är med. Och jag skulle väl tro att han just nu då får anses vara en startspelare av Nagelsmann med tanke på de orden. Men om vi ska återgå till de spelarna jag saknar, så kan jag bara kasta där Jonas Hoffman kommer på. Det är en spelare jag tycker väldigt mycket om i Leverkusen, som är användbar också både i defensiven och offensiven. Så att honom som högerback hade jag inte sagt nöd till, men det lär ju bli Kimmich där istället.
Precis. Nagelsmann var också tydlig med nu kommande matcher är Rüdiger och Trär satta som mittbackar. Känns rätt så givet med tanke på att Rüdigers aktier har förmodligen stärkts ytterligare med att Toni Kroos är tillbaka. De är ju väldigt goda vänner, och de levererar i Real Madrid. Det säger ändå något. Trär gör ju väldigt bra i Leverkusen. Ska jag lägga fram en elva här och sen får du dissa eller hissa? Neuer mål. Inga större överraskningar där kanske. Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstedt i försvaret. Kroos och Gross i det sittande mittfältet. Wirtz, Gündogan, Musiala framför. Och Fyllkrok i anfallet. Och sen är ju de två positionerna som jag är mest osäker på, det är just Gross, Pascal Gross alltså då, om han ska spela eller om det ska vara Robert Andrich från Leverkusen. Och sen i anfallet är det då om Fyllkrok ska spela eller Kai Havertz som har gjort det väldigt bra i Arsenal. Och där har det ju enligt rapporter varit att Nagelsmann har gått ifrån tanken att Havertz ska vara en vänsterback till att han, om han, det han ska konkurrera mot är då anfallare. Något han också har blivit inlagd i när de tog ut trupperna som just anfallare.
Ja, så alltså, när det låter som en stark elvan då. Det känns som att elvan känns starkare än vad truppen gör när man kollar på den. Men du är inte öppen för att ha Kroos tillsammans med Gündogan på det defensiva mittfältet då?
Jag känner att man vill ha någon lite mer grovjobbande person. Alltså någon som tar yta, någon som vinner boll också. Gross är ju en väldigt skicklig bollfördelare också. Men han är lite mera av en bollvinnare än Gündogan. Andrich är ju ännu mer en bollvinnare än Gross. Så det är väl det jag känner. Och Gündogan skulle då flyttas upp i den där positionen som han var så framgångsrik i under sin tid i City där på slutet, när han också stod för ett par mål. Och han har ju en spelintelligens, och då skulle man ge Toni Kroos möjligheten och även friheten som man har Real att kliva ner, ta bollar ner i försvaret och verkligen styra och ställa och ha den här sköna symbiosen med Rüdiger som man också har i Real Madrid. Och sen kommer Kimmich samtidigt ut på högerkanten och visa sig och kan vara en naturlig uppspelsdel i anfallsspelet. Och Mittelstedt som springer upp och ner på andra kanten och kan dra ut motståndaren.
Mm. Nej, men varför inte? Alltså just nu känner jag mig öppen på allt egentligen. För att jag tycker att de senaste åren återigen så har det sett för jävligt ut i landslaget. Så att det kan ju knappast bli sämre än vad det redan har varit. Så att jag är väldigt spänd på det här. Sen finns det ju en del spelare såklart som kan utmana och knacka på dörren här innan EM drar igång. Tänker även Timo Werner har ändå gjort det hyfsat i Tottenham. Skulle kunna vara en joker och slänga in också. Man kan ju spela både som renodlad anfallare men också ute på kanterna. Jag tror väl dock att man behöver se lite mer av honom i Tottenham innan han kanske förtjänar sig plats i truppen. Men det är definitivt finnas med i tankarna hos Nagelsmann i alla fall. De känner ju varandra väldigt väl också, så att det känns inte helt omöjligt att det skulle kunna hända.
Nej, det har du ju fullständigt rätt i. Det känns ju som att kanske om man tittar på nuvarande truppen, om de andra som vi har pratat om levererar, så tror jag att Sané kommer kanske ta sig in istället för en Bayer. Inte att han är anfallare, men Bayer kommer inte tas med. En målvakt.
Men det behövs ju inte alla tre renodlade anfallare som det är just nu.
Exakt. En målvakt kommer ju försvinna. Det betyder kanske att det skulle få plats då med en Timo Werner eller en, som vi var inne på, en Goretzka som ändå är användbar. Alltså jag tror inte han kommer slå sig in i en startelva, men han är ju väldigt användbar och kan slängas in lite här och där i mittfältet. Och sen i försvaret då. Jag gillar ju Hummels, men jag tror tyvärr att det inte kommer bli av helt enkelt. Det ska väldigt mycket till där. Han är ju också i clinch med Terzic och han får inte så mycket speltid där. Men jag tänker kanske Gosens kan ju också kanske komma in och bli en form av backup till Mittelstedt om han inte fortsätter leverera på den här höga nivån. Så det finns ett par luckor där. Gnabry också får vi inte glömma bort. Är ju också en spelare som knackar på.
Definitivt. Mm. Så att det känns som att reservlistan är ganska så stor. Men kul att tro upp nu. Som sagt, väldigt höga förväntningar. Men samtidigt är jag beredd. Ja, men jag är så luttrad också från HSV. Så jag är beredd på att det kommer att skita sig. Men det var nog länge sedan jag ändå längtar så mycket efter landskamper som jag gör just nu.
Ja, jag håller med. Om vi bara kort. Såg du tröjsläppsklippet? Videon?
Mm. Det gör det, ja. Det känns som att det kan bli en klassiker i framtiden faktiskt.
Vad tyckte du?
Nej, men jag gillar det ändå. Alltså det är väldigt ändå så politiskt korrekt. Det känns som att Tyskland generellt är lite så här 10 år efter allting. Så att, det känns lite, budskapet är ju fint så till vidare, men det känns som att det där har vi ju redan sett och läst om och så vidare de senaste 10 åren här i övriga Europa. Men jag gillar den då. Alltså sen tycker jag hemmatröjan också, den har sin charm. Jag kan förstå att det finns en del kritik ändå så till vidare för att den ser nästan lite billig ut, kan jag tycka, med de här levande färgerna på ärmarna. Men jag tycker det är en snygg detalj att ha på honom. Och jag tror att med tryck på ryggen och siffra på bröstet så kommer det se ännu snyggare ut än när man ser den helt plain nu.
Verkligen. Jag håller med dig. Alltså det bortastället kan ju diskuteras. Det sägs ju att den här rosa touchen ska på något vis vara just där lite mer multikulturella, att man ett Tyskland som inte är som förr, och det är lite det som också det här klippet visat, vad det är egentligen typiskt tyskt. Och det är väl det som jag tycker ändå har varit härligt i Tyskland när man tittar på landslaget. Jag tycker att landslaget sett till spelarna som har varit där har också representerat det tyska folket. Alltså vi har haft spelare som har haft mycket andra nationaliteter rent bakåt. Alltså jag tänker på Miroslav Klose, jag tänker på Sami Khedira, jag tänker på Mesut Özil, jag tänker på Serge Gnabry, Leroy Sané. Alltså det är många spelare som inte är Thomas Müller. Och det är väl också den kritiken som det svenska herrlandslaget har fått mycket kritik för genom åren, där man har haft alldeles för icke, ska man säga nu, det har inte återspeglat samhället i stort och varit väldigt skevt på ett sätt, att det har varit så icke jämförbart, om man säger, till vilka som egentligen utövar sporten i landet. Och det tycker jag med det här typiskt tyskt, att man slänger in det med alla de här härliga grejerna på ett och samma sätt, och sen driver man lite med sig själv med hur många förbundskaptener finns det egentligen. Ja, det finns x antal och alltihopa, så det var en härlig video, tycker jag ändå.
Nej, men definitivt. Sedan går det där med nationalitet och landslagstrupp, så tycker jag att det ska man inte nödvändigtvis ta hänsyn till, utan det är de bästa spelarna som ska tas ut, såklart. Och sen om de har ett medborgarskap även i Uganda eller i Polen eller vad som helst, det ska inte spela någon roll, utan så länge de kan spela då för Sverige eller Tyskland, och de är de bästa som landet har, det är de som ska tas ut. Så är det.
Exakt. Det jag menar där var mer att ibland har det känts som i vissa nationer har man tagit ut spelare på kanske mer namnet än på kvaliteten. Där det har funnits tendenser till att man inte riktigt har gått efter just det du är inne på, att man har tagit ut de bästa som egentligen ska vara där. Så det tycker jag ändå att Tyskland generellt har gjort väldigt bra på alla sätt och vis.
Det tycker jag också.
Så ja, nej, men det ska bli väldigt spännande. Det ska bli väldigt roligt att följa detta tyska landslag, och vi kommer självklart följa dem. Jag, apropå tröjorna, jag älskar de gröna tröjorna, men jag såg att Kicka hade gjort sin läxa och gjort en undersökning och sett hur många matcher tyska landslaget har vunnit i respektive färg. Och såg inte så bra ut i de gröna tröjorna. Det har blivit ett par förluster där helt enkelt. 4 stycken jämfört med 6 segrar då. Det är kanske inte de starkaste siffrorna på så sätt, jämfört med då vita tröja som är det klassiska, där om man 10 segrar, 10 år gjorda och 3 förluster. Så ja, nej, vi får se.
Jag är svag för svarta bortastället med röda och gula detaljer. Det är lite den målvaktströjan de tar fram nu. Det är ju så ett bortaställe egentligen ska se ut för Tyskland, tycker jag.
Ja, det är, jag gillar också det. Det här svarta bortastället som var nu senast, det är väldigt snyggt.
Ja, så att, nej, det hoppas jag i framtiden att man tar tillvara på. Men jag förstår också att man måste variera sig lite.
Jag tror att det här rosa kommer vara väldigt snyggt och väldigt populärt framöver. Alltså att folk har det utanför fotbollsplanen, om du förstår vad jag menar. Att det blir en mer form av en tröja, inte en tröja som man har på planen på det sättet.
Nej, men det har väl blivit, alltså fotbollströjan har blivit mer mode rent generellt, att det är lite coolt att gå runt med någon retro fotbollströja. Och det gör ju lite i den stilen. Så att jag förstår ju tanken bakom det, men den känns inte så skräckinjagad eller vad man ska säga. Men vi får väl se hur de presterar i den väl på planen, om den nu någonsin kommer till användning.
Jag tyckte det var roligt lite vad vad Nagelsmann sa när de frågade om vad de tycker om färgerna. Han bara, ja men det finns ju forskning på att med starka färger så ser till exempel målvaktströjor, det är därför målvakter har starka färger, för att då ser målet mindre ut. Det kanske också görs på planen när spelarna har starka färger, att ytorna ser mindre ut då när man försöker ta sig fram.
Vi kan ju alltid hoppas, men du vet, efter 3-0 mot Ungern, alltså att Ungern vinner med 3-0, så kanske man inte tänker likadant. Vi får väl se.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi lämnar landslagsracket för den här gången, återvänder självklart nästa vecka till det igen och även mer om ligafotbollen och talsummering som vi var inne på tidigare. Men innan vi stänger locket för den här gången måste vi ju nämna, alltså, säsongens skräll på alla sätt och vis. Den tyska fotbollen bjuder ständigt på starka rubriker, ständigt på häpnadsväckande resultat, och i veckan fick vi se den här uppskjutna cupmatchen som skulle spelas för ett par veckor sedan mellan Gladbach och Saarbrücken, eller rättare sagt Saarbrücken och Gladbach. Tredje liga laget som har slagit ut Bayern München, som har slagit ut Eintracht Frankfurt. Och nu skulle ju Gladbach åka till Saarbrücken återigen efter den ena matchen ställdes in på grund av vädret. Och på något vis städa av det här. De var ju förvarnade om att Saarbrücken är luriga. De har sett att de har vunnit mot de här stora giganterna. Så de skulle väl bara gå dit och säkra upp och göra grejen. Men det ville sig inte.
Nej, det ville sig inte. Alltså det är ju helt otroligt tycker jag. Nu har ju Saarbrücken börjat med stort kallsro i den första omgången. Och bara det var ju en skräll. Och sen så tog man då sig en Bayern München. Och ser ut till dem också. Men sen när det var dags för Eintracht Frankfurt i åttondelsfinalen, så tänkte jag att ja, men nu kommer ju sagan ta, ja men nu går det inte, för att nu är alla förvarnade. Då kan ju inte vara att de även slår Frankfurt. Men jo då, 2-0 mot Frankfurt. Och sen var det lite samma sak nu mot Gladbach. Man kände att det här kommer inte kunna gå. Men jo, 93 minuten avgör de och tar sig vidare då till semifinal, där man ställs mot Kaiserslautern på hemmaplan. Ska säga att alla matcher de har spelat i cupen har ju varit då hemma på Ludwigsparkstadion. Och nu gör man det även mot Kaiserslautern, som då kämpar i botten av Schweiz och fortsatt kontrakt där. Så på papper så är det den enklaste motståndaren man ska ställa sig mot i cupen.
Och det är då man åker ut, eller?
Alltså, det är ju förmodligen det de gör. Jag förstår att nu har de med verkligen allt i sina egna händer att få komma då till finalen. Och där kan man ju ställas mot Düsseldorf om Düsseldorf skulle skrälla i sin tur och slå ut Leverkusen. För det är de två som möts i den andra semifinalen. Att, alltså det är också ett barn skulle säga, mycket pekar på att det blir Leverkusen som får lyfta pokalen där. Och det är ju väl förtjänt på alla sätt och vis. Men alltså i oavsett vad så är det ju kanske den absolut roligaste cupupplagen jag någonsin har upplevt. Alltså det har varit så många ologiska resultat och så många överraskningar. Och att lilla Saarbrücken eventuellt tar sig till final, det är ju makalöst alltså. För det är ingen enkel resa de har haft det heller. Det är ju det som är grejen.
Nej, verkligen inte. Och det är ju historiskt. Det har aldrig varit endast ett Bundesliga-lag bland topp 4 lagen som är kvar i cupen. Det har ju aldrig hänt tidigare. Så det är otroligt roligt att se. Och jag unnar ju Alonso en trippel. Det hade varit riktigt häftigt på alla sätt och vis, att han vinner cup, DFB-pokal, han vinner Europa League och han vinner Bundesliga. Det hade varit väldigt mäktigt med tanke på den korta perioden han har varit i klubben och vad klubben var för bara ett år sedan. Men samtidigt finns det ju någonting som kicklar där, sett Kaiserslautern eller Saarbrücken eller Fortuna Düsseldorf, att lyfta tyska kuppen. Det hade ju varit otroligt.
Ja, alltså jag känner att mycket talar på att Leverkusen kommer att vinna ligan. Så att de skulle kunna nöja sig med det, och sen får du antingen Kaiserslautern, Düsseldorf eller Lina Saarbrücken vinna kuppen. Men ja, vi får väl se. Det är fortfarande en bit kvar här. Det är ju semifinalen i cupen spelas i början av april, och sen finalen är väl strax efter att ligan är slut. Så att i slutet av maj där måste finalen spelas. Så att mycket kan ju hända innan dess. Så vi får väl se. Men riktigt kul grej med att Saarbrücken går så långt och riktigt rolig upplaga på cupen. Så att jag är väldigt nöjd så här långt.
Ja, sen kan vi också gratulera Dortmund som har avancerat vidare till kvartsfinalen i Champions League efter seger då mot PSV. Sancho med ett viktigt mål och Reus även därefter. Det här är då 8:e gången som Dortmund har tagit sig till en Champions League-kvartsfinal. Det betyder att de är bland topp 10-lagen i Europa. Men vilket lag toppar den här listan, Filip?
Det måste vara Bayern München.
Det är Bayern München. 22 gånger har de tagit sig till kvartsfinal, 2 gånger fler än Real Madrid, 3 gånger fler än Barcelona och hela 8 gånger fler än Manchester United. Det är väldigt mäktigt. Och i Europa League fick vi, ja, vi fick både en positiv nyhet som blev en rysare och en tråkig nyhet. Den positiva nyheten och rysaren är ju att Bayer Leverkusen, det går inte att förlora. På något sätt. Det går, rent fysiskt går det just nu inte att förlora. Man låg under galet nog mot Qarabag igen på hemmaplan här gången. 2-0 efter 67 minuter. Frimpong löser 2-1. Alltså de reducerar. Ser länge ut som att man ändå förlorar matchen. Men sen Patrick Schick hoppar in och gör 2 mål 90+.
Ja.
Och vinner matchen. Och nu har de 37 raka. Ja, 37 raka utan förlust nu. Och precis som du är inne här nu, Patrick Schick har inte glänst riktigt, men han gör nu mål. Och nu får man också tillbaka Boniface i laget efter skadan. Alltså, jäklar.
Ja, det ser svårstoppade ut alltså. Så att mycket då talar för att de vinner ligan och den inhemska cupen. Men jag skulle även hålla dem som hyfsat höga favoriter till att kunna vinna Europa League också.
Jag skulle väl säga det enda laget som jag ser där man inte går in som någon form av jämlike, det är ju Liverpool.
Ja,
det är ju den matchen.
Men samtidigt känner jag att Leverkusen skulle mycket väl kunna röka av Liverpool. Alltså.
I en final kanske, när det är en match, tänker jag mig.
Men utöver två möten?
Utöver två möten har jag väldigt svårt att se det. Jag tror självklart att Liverpool kommer inte springa över Leverkusen. Men jag känner ändå på något vis att spetskvaliteten i Liverpool och den rutinen man också har i laget kommer då övervinna. Men det hade ju varit magiskt på alla sätt att visa om Liverpool och Leverkusen möttes i final. Alonso mot Klopp då. Alltså, det finns ju mycket perspektiv där.
Men verkligen. Så att det har varit en fantastisk final. Vi får väl se nu vad som väntar härnäst för dem. Det är väl lottning i eftermiddag här. Vi spänner in på fredag. Ja, precis. Så att lottning i både Champions League och Europa League. Så att det vet vi. Men vi vet redan nu att Freiburg inte kommer att vara med då i nästa runda av Europa League. För att de åkte ut med huvudet för mot West Ham.
Ja, det blev en bitter kväll i London. 5-0 blev det. Otroligt tungt för Streichs manskap, men ja, det har varit tungt för Freiburg under en period nu. De är ju dock fortfarande uppe i toppen av Bundesliga, alltså i toppen och toppen, men de är precis bakom Europaplatserna och gör redan det så jäkla bra med tanke på vad de har för förutsättningar. Så all eloge till dem där, och så får de bara ladda om för att avsluta säsongen på bästa möjliga sätt.
Ja, det tycker jag. Alltså det är ju inte en klubb de ska ha för höga förväntningar på heller. Så att de har tagit sig så här långt i ett bra nivå.
Exakt. Men med det sagt tycker jag att vi stänger butiken för den här gången. Filip, ett sant nöje att få prata med dig igen.
Och ja, detsamma.
Vi laddar om till nästa vecka. Då blir det mer snack.
Det gör vi.
Ja.
Kör väl lite lika fokus.
Exakt. Tills dess, ta hand om er. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ich habe fertig.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.